Välkommen till Slaget efter 12. Det är tisdag den 3 mars. Jag heter Stefan Winiger och vi ska tala om hur vi ansvarsfullt ska använda våra pengar. En viktig fråga, nästan alla våra pensionspengar är placerade ju någonstans nu för tiden, så att jag menar även dina och mina pengar finns i någon fond, och oftast väldigt många fonder i hela världen, och det kan vara svårt för mig och dig att veta exakt var. Yles granskade program Spotlight tittar på det här den här veckan, och ni som inte har sett det kan se det på arenan, och har det gått igår ikväll på Yle 5, eller gick det igår kväll?
Igår kväll.
Ni som inte har sett det ser det på Yle arenan. Veckans Spotlight som granskar offentliga pensionsfonder, det ska vi diskutera här i Slaget efter 12. Med oss är Pekka Palmgren som är Spotlights reporter, Katarina Sem-Batomäki, forskare och företagare. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Och Ari Karo som är ordförande i Ekonomiska samfundet i Finland och vd för Seligson och Company kapitalförvaltning.
Tack.
Marknadens man här i Slaget efter 12. Välkommen.
Tack.
Vi börjar med Pekka Palmgren här. Berätta, Spotlight granskar, hur ligger det till med de här offentliga pensionsfonderna i Finland som ni har tittat på?
Ja, alltså, för det första så vill jag betona det att det handlar alltså om statens pensionsfond, kommunernas pensionsfond, Keva, och sen också Lilla kyrkans pensionsfond. Eftersom vi tyckte att det handlar om våra gemensamma pengar. Det är viktigt att följa upp hur hållbart, hur ansvarsfullt det placeras. Eftersom det är det som branschen själv talar om nu. Det är ju inte på något vis vi här som har hittat på att det ska vara ansvarsfullt, utan man uttryckligen går ut med stora ord och lovar ansvarsfullhet. Och det är stora skillnader, det kan jag först säga. Inom en pensionsfond så anser man att det är helt och hållet förbjudet att till exempel placera pengar i alkoholbolag. I ett annat pensionsbolag, ett annat pensionsfond, anser man att det är helt okej, bara det genererar bra vinster. Det här är till exempel en sak som kom fram i programmet.
Och båda gör anspråk på att vara ansvarsfulla samtidigt.
Ja, ja. Sen kommer det fram till exempel att när man placerar i internationella fonder, i hedgefonder, så kan de finnas i skatteparadis.
Mm.
Och då ställde vi frågan att hur går det ihop med ansvarsfullhet? Eftersom skatteparadis är ökända för att man kan dölja pengar där, det är svårt att veta vad som sker i dessa fonder.
Just så.
Här är ett par resultat som kom fram.
Just så. Ari Karo, är det här, du arbetar professionellt med att placera pengar, då är ju lönsamhet det handlar om, naturligtvis. Hur mycket tänker du på ansvarsfullhet?
Jättemycket det där. Vi på Seligson & Company har haft så kallade hållbarhetsfonder över 10 år nu. Och det har kommit mycket frågor från kunderna och mycket diskussion med kunderna och sånt här. Så att nu är det jättemycket på tapeten, precis som Pekka sa. Men det ska man också komma ihåg att när man förvaltar andras pengar, så en del av ansvaret är att man ska hämta avkastning för de där pengarna.
Mm.
För det är därför folk överlåter sina pengar till en för att förvalta.
Är du förvånad när du hör den här resultatet, liksom här att offentliga pensionsfonder som gör anspråk att vara ansvarsfulla, så att säga? Och vi förstår alla att det måste ju, annars är det ingen point att om man vill förlora pengar, då ska man inte investera dem. Man behöver ju de här avkastningen för att pensionen ska bli någon pension i slutänden. Men att man resonerar så olika, är det, eller att man väljer skatteparadis en del eller alkoholföretag eller vad det nu är.
No, jag är inte förvånad på det sättet att, som sagt, jag har varit med i den här diskussionen ganska länge och hört många olika sidor av det och många olika argument. Och jag tycker att till exempel det här med ansvarsfullhet, om man liksom vill sätta kriterierna som går längre än lagen, så då blir det en åsiktsfråga delvis. Det finns ju inga, lagen är samma för alla, men sen därefter så finns det ju inga kriterier som skulle vara samma för alla. Så jag tycker det är på det sättet ganska naturligt att det blir liksom olika, så att säga, infallsvinklar. Sen varför just de här offentliga har alla olika är kanske lite mera ett förvånande resultat. Och det där, sen skulle jag ännu säga att personligen tycker jag att alla dessa fonder är ganska ansvarsfulla. Jag tycker det är bra att Pekka väcker debatt och diskussion, men jag tycker inte att de där resultaten är på något sätt hemskt negativa med tanke på de här pensionsfonderna, om man förstår dynamiken där bakom.
Katarina Sempa-Tomäki.
Ett sätt att definiera de här sakerna är det att man talar om att det finns ett samhällsansvar, och då handlar det just om man kan ta, det finns ganska många olika kriterier och så här, FN har också egna principer för hur man ska investera eller hur man inte ska investera, och det finns många andra sätt också att tänka på det här. Det är det samhällsbiten, men sen andra delen är den här etiska som nästan alltid blir ett personligt val. Vad föredrar jag, eller vilken uppgift har jag som då investerare eller som förvaltare eller det företag kanske som jag representerar? Och här, i och med att det här är en stor del av det här, så det är helt självklart att det blir spretigt, eller resultatet blir spretigt. En del föredrar en del saker och andra föredrar andra saker.
Jo, som Katarina nämnde så finns det här etiska perspektivet också. Och det kan man ju konstatera att under de 25 åren som jag har följt med och sysslat med de här sakerna, så har man väldigt mycket flyttat fokus från det som man kallar för etiska placeringar till det som man nu för tiden kallar för ansvarsfulla eller hållbarhetsplaceringar. Att etiska placeringar brukar vara någonting sånt som man kommer till ur en religiös bakgrund eller någon annan ideologisk övertygelse. Medan de här som man kallar för hållbarhets- och ansvarsfulla placeringar, så de brukar mera vara liksom normbaserade. Att följer man till exempel ILOs, alltså International Labour Organizations, normer, eller följer man normer för mot mutning och sånt här. Att det är lite mer väl definierat ändå än det här med etiska.
Alltså jag själv har som journalist redan för 20 år sedan gjort inslag om etiska fonder. Jag tror att jag och många kanske just i den här, vi tänker fortfarande här, alltså, jo, det är det här moraliska, det är vapen och det är sprit och tobak, och vissa tycker att porr är no-go-zone som man säger nu för tiden. Alltså där, så att är det här, alltså det här kriterierna, kan du säga, ska jag förstå det, har de ändrats egentligen?
De har ändrats speciellt i den liberala västvärlden. Att till exempel inom Europa så har vi ganska likadana normer för hållbara placeringar. Man brukar tala om ESG precis som Pekka gjorde i Spotlight-programmet. Alltså miljö, det där sociala och sen sån här bolagsstyrningskriterier. Medan sen om man går till etiska placeringar, så till exempel frågan om abort skiljer Nordeuropa och Sydeuropa, den katolska Sydeuropa, väldigt mycket isär.
Ska vi ta Pekka Palmgren viftade först här, vill du säga något först eller Katarina sen?
Jag skulle ännu tillägga, precis, jag skulle ännu tillägga till varje, så att det kanske, man kan se också det här på det här ur ett kronologiskt perspektiv, att den här, de här investeringarna som man nu försöker göra mer ansvarsfullt, det har egentligen sina rötter också i det här som handlar om tidigare handlade, på 1700-talet så började kvekrarna protestera mot att man inte skulle investera i sånt som har att göra med slavhandel. Och sen vet vi, det finns en massa andra saker sen dess, men till exempel en stor sak var ju också apartheiden på 1900-talet, att skulle man handla med företag som handlar med apartheidregimen eller inte. Men att det som skiljer sig från gällande etik och samhällsansvar är att där handlar det enkom om etik. Vi handlar inte med apartheidregimen oberoende av den finansiella liksom vinsten. Men nu försöker man, åtminstone alla som förespråkar samhällsansvar genom investeringar, säger åtminstone i en sidosats, säger de att det här är nog egentligen mer lönande än olönande. Att man har det där ekonomiska, den ekonomiska vinstdriften finns ändå alltid invakad här. Att det är inte lika, man kan säga, svartvitt som den etiska, det etiska förhållningssättet var då tidigare, i vilken den här rörelsen har sitt utsprung. Men det är också en tidens liksom melodi.
Alltså det kan jag förstå, är det så att det etiska placerandet, det då låter man bli att göra något som skulle vara vinstgivande. Så att säga lite, eller handla med ett land som man tycker inte om.
Ja, precis. Men det handlar hemskt mycket förstås om egen övertygelse. Just att en del människor kunde tycka att apartheidregimen var mer dålig än andra. Att andra tyckte att det handlade just om ett personligt liksom, eller Vietnamkrig, eller det fanns många andra. Martin Luther King organiserade många bojkottar av företag som inte då förespråkade jämlik, alltså, som förespråkade rasism till exempel, och sådana saker.
Just det. Och då det är som en konsumentbojkott. Mm. Om Frankrike hade för många år sedan kärnvapen sprängde och ville folk inte köpa franska viner ett tag. Och så där. Det är lite den. Och då förlorar någon, man gör inte en affär. Men du menar alltså att de här nyare kriterierna är så att säga inte, det är inte bort utan det är till.
Nej, jag menar att här har man inte gett lika mycket, eller man motiverar de här med att det ändå är finansiellt lönsamt nog, antingen det plus eller minus, det kan vara finansiellt olönsamt om det blir en stor protest som sen leder till dyr rättegångar eller konsumentbojkott eller någonting annat, men här är det ekonomiska vinstintresse alltid en faktor, medan jag tänker mig att de tidigare var mera vi talade just om att det var religiöst motiverade, religiöst eller sen just politiskt motiverade på ett annat sätt än de kanske är nu, men jag skulle också vilja säga här att jag försöker, det här är inte mitt, min tanke är inte, eller min avsikt är inte att skälla på det, utan jag försöker också säga att världen är mycket mer komplex nu och den investering i sig själv är jättemycket mer komplex än liksom en investering, den har förgreningar som går till en massa olika håll, både geografiskt och också sektormässigt.
Ska vi gå tillbaka lite till den här granskningen som Spotlight gjort också, efter vi har liksom vädrat här liksom problematiken i stort så här, att alltså, vad, alkohol, tobak är liksom inte riktigt med på kartan längre, det verkar vara, eller förstår jag det rätt, och sen har vi vapen och sen har vi skatte, det är det med skatteparadis, vapen och alkohol som egentligen som är det här tveksamma, skulle jag säga.
Och jag skulle också vilja säga det så att det blir klart att det alldeles självklart att våra statliga pensionsfonder är till största, absolut största delen hyggliga medborgare och sköter sina affärer på ett moraliskt och enligt god förvaltningssed och allt det här. Men det intressanta är, tycker jag ändå, att det finns en viss dubbel moral där någonstans när man talar om att våra placeringar är ansvarsfulla så länge det handlar om direkta placeringar. Det är nämligen så de säger. När vi talar om indirekta placeringar, det vill säga att jag placerar i en fond som finns fast på Caymanöarna. Vad de gör sen med pengarna, det har vi inte kontroll över, säger de.
Det är svårare,
med eller mindre.
Svårare också för mig att ta reda på om jag köper en sån.
Och då kan inte heller vi, till exempel finländska skattebetalare eller pensionärer, veta exakt vart pengarna går. Och att det är också intressant att de medier själva, de är fondcheferna, att man kan inte heller, inte ens inom, vad heter det, pensionsfonden veta exakt hur de används, de här pengarna som man har placerat där i Caymanöarna. Och då kan de tillfälligtvis till exempel hamna i ett bolag som kan på alla fronter fördömas som ett skurkaktigt bolag. Eller som går mot principen, om man säger å ena sidan att vi placerar inte i kolindustri eller i vapenbusinessen. Och sen placerar man i en fond som sen i sin tur placerar till exempel i vapenbusiness. Och så säger man att oj, och så säger man att det här tar vi nu tillbaka. Men jag menar då finns en viss dubbelmoral där. Det tycker jag åtminstone är intressant att se hur den här världen fungerar.
Arikar, jag måste fråga dig, nu när vi har resonerat om de här, liksom du sa, de här principerna som styr vad som är bra. Är alltså en, vi talar här som en stora internationella, du nämnde alkohol till exempel, peka på andra grejen. Alltså det är de här stora koncerner som franska och alla möjliga som äger massa champagnemärken och spritmärken och ölbryggerier och sånt där som är ute på marknaden helt enkelt. Finns det, om man granskar det, de här ansvarskriterierna på något sätt, är det så, kan man, är de företagen okej?
Det beror på att vad du har för kriterier.
Jag förstår. Men om de kriterier som ni använder idag så säkert.
Till exempel Seligson & Company har ju olika fonder och fonder har sina egna kriterier. En fond har sin egen placeringspolitik och vi har försökt ha sådana fonder som passar till våra kunders behov, men de är inte alla likadana. Men våra fonders placeringar ser man på nätet hela tiden, varje placering, så att de är inte blackboxes i det avseende som Pekka menar. Men om vi nu ska ta det här med alkohol och till exempel med offentliga pensionsfonder, så man ska också komma ihåg att den som är största andelsägaren i Altia, det enda finska börsnoterade alkoholbolaget, så det är Vake, alltså statens helägda utvecklingsbolag. Så att om vi som finska staten kan investera i Altia, så inte vet jag varför finska det där statens pensionfond inte skulle kunna investera i ett alkoholbolag. Mm. Och överlag tycker jag att ganska många nu för tiden gör en skillnad mellan bolag som producerar alkohol i sig, att det är inte det som inte är okej, utan det som gör att ett alkoholbolag faller bort genom en sån här hållbarhetsscreening är då osaklig marknadsföring, speciellt i utvecklingsländerna, där folk inte så det där medvetna eller utbildade. Så att, jag menar, om vi alla också dricker vin, så nu skulle det vara lite hyckleri från vår sida att säga att vi inte kan ha våra pensionspengarna placerade i ansvarsfulla vinbolag. Bolagen får ändå sina pengar från oss konsumenter. När vi köper vin så får bolagen pengar. När vi köper bolagets aktier så får bolagen inte pengar, utan den som säljer aktier till oss. Då vill vi alltså profitera från det att andra dricker vin.
Mm.
Ett annat komplicerat exempel är till exempel cannabis. Man kan vara emot att investera i droger, men cannabis används ju också i läkemedelssyfte. Så det är inte heller hemskt svartvitt att säga det ena eller det andra. Det finns just precis hur man ser på saken. Och det, ett av de här problemen är just det att man hemskt lätt väljer att se en aspekt, men inte den andra aspekten. Det finns fem olika problem som jag kommer fram till, som jag tror att man kan tänka på, att varför det här blir så spretigt, varför det är så här jobbigt. Och en sak, den första saken handlar just om att den metodologin, hur man avgör vad som är ansvarsfullt eller inte, metodologin varierar kraftigt. Förstås mellan fonder och mellan företag inom samband, men också mellan då olika kontinenter eller olika, beroende lite på att vems pengar du investerar och hurdan uppgift du har. Därför kan det vara svårt att jämföra med just den här cannabisen. Du kan understödja läkemedelscannabis, men hur vet du sen vad som används till vad? Andra är att det här data som man bygger sin analys på kan vara bristfälligt. Man förlitar ju sig på att företaget ger adekvat information. Och vi hoppas att företaget gör det. Men ibland kan det hända sånt som företaget inte heller är medveten om. Ofta bygger man också sin analys på historiska bokföringsresultat, som ju alltid har speglat det förflutna och inte det som händer i framtiden. Man har inte de här kriterierna heller kunnat förutse skandaler. Vi kommer ihåg nyligen alltså var den här Volkswagen-skandalen med de här
dieselskandalen.
Dieselskandalen, just det, som var det Nokia med de här ringarna också. Och att man inte kunnat förutspå det, förstås har man inte kunnat veta om det i förväg. Och sen kan en del av de här kriterierna ha direkt perversa effekter på det sättet att om man till exempel märker att det är barnarbetskraft, så då drar man väl bort sina pengar om man tänker att man ska inte understödja barnarbetskraft. Och det här är ju som okej, det förstår man logiskt. Men sen kan det ju istället hända till att de barnen hamnar, som är då lusfattiga, hamnar i en ännu sämre, jobbar i ännu sämre bransch som är ännu mindre genomlyst. Och vad har man då åstadkommit? Problemet är egentligen då inte det här, utan problemet är det att man borde angripa den där övergripliga ekonomiska eller sociala situationen för det hushållet eller det hushållen eller den regionen där den här aktiviteten händer. Och sen den sista saken är egentligen det som Pekka lite tyckte jag var inne på redan, att de här fondmanagers, så deras belöning är ju just ganska kortsiktigt, hur mycket finansiell vinst de har gjort. Det här är så som man mäter, att hur man har lyckats. Man kan inte sätta pengar på hur mycket miljö man har räddat. Eller hur mycket, det är svårt att betygsätta, att kvantifiera de här sakerna. Och det här är igen, min avsikt med att räkna upp de här var egentligen bara den att förklara att hur komplext det här är. Och hur, man kan inte ta den här genvägen alltid med att bara beskylla någon, utan man måste förstå den där helheten.
Mm.
Ja, jag skulle säga ur en sån här finansnerds perspektiv så det där ännu det att huruvida fondbolagens belöning är kortsiktigt, det beror helt hur det är upplagt. Att man kan ha fondens stadgar liksom skrivna på det sättet att det är mer långsiktigt. Men det som Katarina kom in på här sist, att det där kan man ha placerarnas avkastning, kan man binda det till resultat. Så det är den allra nyaste den trenden inom hållbara placeringar, att man sysslar med så kallad impact investing. Att man mäter alltså något icke-finansiellt resultat, och sen finns det någon som betalar till placerare på basis av det. Till exempel i Finland så har vi nu flera exempel på det redan, men till exempel om det här med barnens hur barnen faller ur systemet. Och det finns vissa städer som betalar till en fond, eller till en fondsplacerare extra ifall den där fonden lyckas så att säga sköta situationen med utsatta barn bättre än man har lyckats med tidigare medel.
Hur lyckas man hålla reda på det då? Hur får man veta? Hur mäter man det?
Det finns ganska utförliga just fondens regler eller stadgar som är skrivna så att man har en grupp som man så att säga har som målgrupp och sen har man jämförelsegrupp och sen jämför man resultaten mellan den här målgruppen och jämförelsegruppen. Och sen är de här städerna villiga att betala lite extra ifall det blir ett resultat. Men det är faktiskt den allra nyaste trenden. Annars håller jag med dina fem punkter.
Det känns att mina pensionspengar måste börja arbeta på heltid med dem här för att veta vad som händer med dem.
Jag tror inte att pensionspengar är så hemskt mycket involverade i det här. Det är ganska små försök nu ännu.
Just så.
Ja, men det var intressant det du sa om eller dina fem punkter som skulle beskriva hur komplicerat det är. För jag upplever att jag kände också igen alla fem punkter efter att ha försökt förstå hur det fungerar. Men samtidigt så finns det också sådana enkla sanningar nu som jag nu har valt att kalla Greta Thunberg-effekten. Det är liksom, alla placerare måste tänka på fossilfrihet. Och till saken hör ju att inte ens det här är ju på riktigt så hemskt enkelt. Om vi då förbjuder, eller om vi slutar helt placera i fossila bränslen och försöker då vad ska vi säga, utrota bilismen från världen, var hamnar vi då? Hamnar vi då i elbilsträsket som vars ackumulatorer sen är ett verkligt etiskt besvärligt kapitel, bara för att nu liksom ta en sån här en tråd. Det är faktiskt komplicerat och det finns ju inga.
Eller att oljebolag försöker utveckla alltså biologiska bränslen eller något.
Precis.
Det är de som ofta driver den. Precis. Har jag förstått forskningen också.
Precis, just det. Så att det är inte så att det finns några enkla klara sanningar eller att alkohol är antingen bra eller dåligt, precis som också Ari sa här tidigare. Att det är en ständig sån här process där man försöker på något vis positionera sig i förhållande till olika saker och ting som förändras.
Hur har de här offentliga pensionsfonderna som jag granskar, hur har de förhållit sig till de här
utsläpps? De är mycket medvetna om allt det här och jobbar nog hårt med det.
Men konkret till de här alltså utsläpps, fossila bränsle, alltså,
till exempel då, i intervjun där som också syns i det tv-programmet, så säger chefen för statens pensionsfond att ja, vi satsar inte på kol. Men vi har inte uteslutit fossila bränslen för att vi vill placera i Neste som vi anser vara en ansvarsfull aktör som just forskar i förnybara bränslen som exempel.
Mm. Och samtidigt är finska staten största ägaren i torvbolaget Vapo.
Så som Pekka nämnde just miljön, att jag tror också att det är väl så att miljön är den vanligaste, eller nu den viktigaste som man försöker adressera miljöproblem, liksom att det har vuxit upp som den starkaste. Men sen var Ari in på det, vad man borde göra, just det som du säger, det nya sättet som du talar om barnen. Och ett annat sätt att tänka på det, att borde eller kunde eller skulle ska en fund manager rapportera om att hur mycket hans eller investeringarna hans eller hennes investeringar har till exempel minskat på det ekologiska fotavtrycket eller några andra övergripande stora frågeställningar. Men det här måste utformas på ett sätt som i så fall fungerar, och det jag egentligen vill komma fram till är det att istället för att man borde inte frångå det att det handlar om en frivillig godtycklig aktivitet som man då rapporterar om eller inte, så borde det istället utformas ett system som inför reglering som då egentligen handlar om reglering av finanser på ett sätt som vi har sett motvikten till, att vi har avreglerat finanserna sen 80-talet så mycket vi har hunnit. Och nu egentligen så ser vi här ett resultat av det, att det blir så här spretigt och godtyckligt, och då finns det inget enhetligt mönster eller enhetligt regelverk som man skulle följa efter. Och då är nästa fråga att hur ska man i så fall utforma det och på vilket sätt? Och det här kan låta förstås att inte ska man införa några regleringar nu, att vi lever i en fri värld, det är klart det. Men sen ser vi på hur vår planet mår. Är det frågan om att vi vill eller vi vill inte, eller att vi inte har så mycket alternativ?
Ska fondmanagerna rädda världen?
Praktiskt taget alla större fondbolag rapporterar nu för tiden om portföljens innehav också, liksom till exempel det här koldioxid det där avtrycket eller spåret. Och det där, men där finns det två frågor. För det första, vad man jämför med. Man kan jämföra med till exempel en marknad, att om man har en Finland-specifik placeringsfond, så då tittar man på alla finska börsbolag och deras liksom koldioxidavtryck, och det där, sen jämför man sin egen fond mot det. Och det är ganska enkelt att göra. Men tyvärr har det ingen effekt på världen. Alltså, att om Pekka och jag nu grundar en fond som bara investerar i de bästa finska börsnoterade bolagen i det här avseendet. Och vår fond blir jättestor och vi köper massor av de här bästa bolagen. Så vad händer? Ingenting. Deras aktiekurs kanske går upp, men ingenting händer med koldioxidutsläppen. För att vi köper aktier från marknaden. Bolagen får inte de där pengarna. Vi köper från existerande aktieägare. Det sker ingen finansiering direkt. Sen kan det påverka på andra sätt när de gör företagsköp eller någonting sånt här, så kan de göra bättre. Det är bättre med egna aktier. Men man finansierar bolagen endast då när man deltar i emissioner, antingen skuldemissioner eller aktieemissioner, eller sen när man sysslar med så kallad kapitalplacering, alltså att man sätter in pengar i onoterade bolag. Men när vanliga placeringsfonder köper på så kallad andrahandsmarknad, så då påverkar det inte bolagen nästan ett jota.
Alltså det vi ser de här berömda börsmäklarna på olika ställen, de kan inte investera fram en bättre miljö, så att säga. Det är väl,
nej,
det är
rätt. Vi väljer, jag tycker det är viktigt med ansvarsfullt placerande, för att vi väljer vad vi vill vara med i, vad vi vill profitera av.
Just det.
Men det är en annan fråga. Vi kommer inte att påverka de där bolagen om vi inte sen har en sån här aktiv ägarpolicy. Att vi går in i bolagsstämmor och försöker få fram våra egna idéer hur bolaget ska styras och sånt här. Men bara det här att vad vi äger, så påverkar vi väldigt lite.
Tror du, Arja, jag tror det var ni båda inbjudna gäster, att den nya generationen kommer att ställa hårdare krav på kapitalismen och på företagen, att de ska vara mer ansvarsfulla. Har liksom Greta Thunbergs exempel någon betydelse i det här fallet?
Jag skulle vilja kanske röra om soppan lite ytterligare med att säga att det här är en fråga som är viktig, men en annan nästan lika viktig fråga är det att vad händer med de här alla nya företagen i Silicon Valley som är de största företagen i världen nu för tiden? Och de investering då i dem. Vi vet att hur de har en del blir fast för att han använt våra personuppgifter på ett dubiöst sätt. Och vi vet inte ens vad de allt kommer att avslöjas i framtiden. Är det här inte också en ganska stor, det är samma mekanism fast det gäller lite andra saker. Och hur kommer det här att påverka oss?
Om jag får svara Pekkas fråga, så jag tror absolut att den nya generationen ställer hårdare krav på bolagen. Och det är ju det vad smarta bolag gör. De anpassar sig till samhällets och konsumenternas krav. Och man ska komma ihåg att bolagen får sina pengar från konsumenterna. Inte från aktieägare annan än vid emissioner. Och sen vad gäller Katarinas fråga, så jag tycker det där är en undervärderad fråga i hållbarhetskretsar, så att säga. Jag tycker definitivt det är bra att lyfta upp det. Men där gäller förstås samma dynamik. Att om vi investerar i Facebook, så vi köper Facebook-aktier från någon annan som råkar äga dem just nu. Inte påverkar det Facebook på något sätt. Om vi inte blir en så stor ägare att vår röst hörs i bolagsstämmor.
Men finns det då investerare som kommer till mig och investerar sig, men jag vill sen inte ha Facebook-aktier för de håller på med här och lagrar alla mina personuppgifter, jag gillar det inte.
Det finns alla möjliga investerare, men jag ska nu inte gå in på det,
jag förstår.
Tycker jag. Men att vill man påverka Facebook till exempel, så då kan man antingen sluta använda det som privatperson, då säljer man inte så att säga sin data gentemot den här penningsmässigt gratis servicen. Eller förstås kan man som bolag sluta annonsera på Facebook, för att det är den vägen Facebook får sina pengar.
Mm. Jag tycker det som Pekka vinner på den tidigare också, att ändra sig är att de nog har aktier i vissa bolag, för då får de påverka bolagens verksamhet, att man kan tänka så också.
Absolut.
Men om du ska påverka Facebook så borde du ha ganska många aktier till exempel. Att no, hjälpa att köpa liksom lite.
Ja, ganska många. Ja. Det finns ett bra aktuellt exempel, en sån här aktivistfond som nu inte är ute efter hållbarhetsfrågor, som heter Elliott Management, har just köpt en post i Twitter för att påverka vissa saker där, eller egentligen byta vd. Och det där, de har nu köpt en sån här första position på $1 miljard. Och det sägs att med det kommer de inte långt ännu. Mm.
Men det här är, nu rör vi oss på en väldigt stor nivå här egentligen. Så här att, jag menar, och nu tänker jag bara så här, återigen till de här statliga pensionsfonderna som ju helt enkelt måste... Alltså, om jag nu har läst de rosa tidningarna och ekonomisidorna i tidningarna rätt sista åren, så har det visst en aktiemarknad gått upp, men det har varit väldigt svårt att få avkastningar. Alltså att tjäna pengar egentligen på att få utdelning. Det är väl det, vi talar alla om att våra pensioner, det pensionsfonder, har liksom, kommer att ha svårt att klara trycket i framtiden.
Jag vet inte vad du talar om, jag tycker utdelningen har varit ganska bra. Dividendutdelningen har varit ganska bra på sistone.
Så att jag menar de här... Då menar jag bara att de här fonderna, hamnar de inte i en avvägning att vissa kanske inte gillar den här alkoholen eller skatteparadisen, men vi måste göra det för att vi vill ha utdelning. Finns inte den här konflikten att egentligen veta precis vad en del skulle tycka, inte gilla och sånt där, men samtidigt tittar ändå alla på slutsträcket och vad som står i resultatraden?
Avkastningen på pensionsfonderna och alla aktieplacerarnas placeringar har varit riktigt bra under de senaste 5 och till och med 10 åren efter finanskrisen. Så det är inte där det kniper. Sen kan man tänka sig att har vi tillräckligt med pengar i pensionsfonderna, har vi satt tillräckligt pengar in i pensionsfonderna för att det skulle räcka. Och sen kan man också tänka att har de tillräckligt fria händer att allokera mellan aktie- och räntemarknaden, men det har definitivt inte varit något fel på avkastningen på aktieplaceringar.
Det har räckt till. Så vad är
jag vet inte vad det räcker till, men det har varit bra avkastningar. Mm.
Hur såg det ut de där fonderna du granskade?
Din fråga ställde jag, så som jag förstår att du menar också till de här fondcheferna, och de säger att det att man låter bli att investera, placera i vissa sektorer som då anses vara på något vis fel, så kan det själva betyda att det blir ännu bättre avkastning. Mm-hmm. Att genom att vara god världsmedborgare kan man också förtjäna. Man eliminerar vissa risker, till exempel när man låter bli att placera i fossila bränslen, så eliminerar man de risker som finns med fossila bränslen just nu för när framtid. Mm. Det är ett svar.
Yes, so. Mm.
Och det är klassisk aktiv förvaltning förstås. Att om man tycker att det här är en bättre investering än någon annan, så då låter man bli med den andra investeringen. Det där behöver inte ha någonting med någon hållbarhetsanalys att göra. Mm. Om man är säker på att det här avkastar bättre, så då ska man överbetona det.
Vad gör jag som vill ha en hållbar placering? Hur ska jag bära mig åt att få en sådan?
Du måste först definiera vad är hållbart för dig.
Ja, det är en intressant information, därför att jag trodde jag kan vända mig till någon som talar om och säger det här är en etisk fond, det här blir jättebra. Sådär. Utan jag behöver ta reda på ganska mycket, med andra ord.
Det finns många som säger så, men huruvida det hur de tänker sammanfaller med det hur du tänker eller vill tänka, så det är ju inte garanterat.
Så att det finns egentligen en ganska stor skillnad mellan den här förväntade allmänna godheten, att vi vet väl, vi är överens om vad som är rätt och viktigt, så här som journalister gärna vill kunna sammanfatta på till 4 ord ungefär, så där, att det här är nog helt rimligt och lagom. Och den här verkligheten där fondmanagern säger sen, ja, det beror helt på vad du vill.
De fonder som marknadsförs aktivt har nu på sistone brukar konvergera, så att säga. De blir allt mer lika i och för sig, att det är just det här undvikande av fossila bränslen och sånt här. Mm. Alltså speciellt igen om vi talar liksom i Nordeuropa och så där, Finland och Sverige. Mm. Sen om vi går till Sydeuropa eller katolska delar av USA, så då blir det andra bulla. Mm. Om man till exempel tar, som jag tror är världens största katolska placeringsfond, Ave Maria Rising Dividend, skojigt namn, så det där, då blir det stor skillnad mellan de finska fonderna. Men det som marknadsförs här i Finland, så det är ju ganska lika och återspeglar just den här ESG, miljö, social, bolagsstyrning, tänkande. Mm. Men det finns små skillnader. Och det finns det här att vissa utesluter branscher, vissa går mera in på att inte utesluta branscher men försöka påverka och sånt här. Och vill du vara säker på att det motsvarar det du vill ha, så då måste du lite sätta dig in i den saken. Mm. Och sen ska du vara medveten att du kommer att påverka det vad du själv profiterar av i framtiden, inte så hemskt mycket det vad som händer med de där bolagen.
Mm. Intressant. Hörrni, det här tiden drar ifrån här. Tack så mycket för att ni redde ut ansvarsfullheten här i placeringar i slaget efter 12. Med mig, tack Ari Karo som är ordförande i Ekonomiska samfundet i Finland och också vd för Seligson & Company, kapitalplacering. Tack Pekka Palmgren, Yles grävande reporter, och tack Katarina Sem-Patomäki, forskare och företagare.
Tack så mycket.
Jag heter Stefan Winiger, vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade. Hej då.